I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kom igen, Ronny, kom igen!
Did I want to know where my easy rider gone? Does anyone know where my easy rider gone? Is the easy rider gone?
Välkommen till Indiepodden, avsnitt 22. Det är 10 dagar kvar till premiären på Texas Motor Speedway. Och med mig har jag som vanligt Jakob Fredriksson och Gergej Farkas.
Yes, hej Ronny.
Hej Ronny.
Hej Jakob.
Hej Gergej.
Frågan är här nu då, nu skulle det ha varit Indy 500 i helgen här som gick. Vad gjorde ni istället?
Ja, man genomlider världens längsta försäsong. Det är så, ja, sjukt långtråkigt. Vad gjorde man egentligen? Lämna tillbaka en lånehund vi hade ett par dagar. Blev matförgiftad på ett hamburgerhak. Försökte bestämma vad jag ska köpa för sportbil för att ha i sommar. Aha. Det var roligt. Jag har inte
Nu låter det som att du köper en ny sportbil varje sommar.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men den här sommaren, det känns som det här året har varit så jäkla tråkigt. Det här året kräver, eller den här sommaren kräver sportbil för att den ska vara rolig. För då kan man göra så här socialt distanserade saker som är roliga. Och så kan man se hur långt man kommer på de här maximalt 2 timmarna man enligt statsministern ska förslagsvis köra. Så att det är vad jag tänkte ägna sommaren åt.
Kom du fram till något då?
Ja, jag är nog rätt säker på vad det ska bli för modell. Det är oklart om den ska vara röd eller vit dock.
Men det beror helt och hållet på vilken bil det är då, vilket märke tittar du på? Eller vilken modell?
Jag är rätt förutsägbar. Världens mest sålda sportbil.
Mazda Miata.
Exakt.
Ja, men den är trevlig.
Ja, den är jättefin. Jag älskar den. Speciellt senaste generationen. Den är perfekt. Den är precis så där, säger man på svenska, nimble. Den är så där lättfotad. Som man föreställer sig att en klassisk Lotus eller MG kändes på den tiden som den klassiska folksportbilen föddes. Och jag älskar den känslan. Och jag tycker om just den här fjärde generationens Miata, har de verkligen så förfinat den känslan till så fullständig perfektion.
Det är lite Indycar-kopplen också där. För Indy Lights och Road to Indy-serierna kör ju med Mazda-motorer.
Just det,
så, just det.
Ja.
I brist på en läcker Honda och läckra Chevrolet. När jag var i USA senast så hyrde jag en Chevrolet Camaro, dock instegsmodellen. Och den var fruktansvärd. Mycket hellre än Mazda Miata.
Är det så? De är rätt tunga och biffiga liksom.
Långsammare än mammas gamla Saab 9-3.
Ja. Inte mycket sportbilskänsla i sådana här amerikanska så kallade sportbilar ofta.
Nej.
Nej.
M8 är ju som en förväxt go-kart. Det är mycket körledig i dem.
Ja, det är ju det. Det är ju det. De har ju liksom så här perfekta balansen, bakhjulsdrift, en av bilvärldens finaste manuella lådor. Så att det är nog det jag ska ha. Och jag var egentligen på väg redan i höstas och hade bestämt mig för att köpa en som hade så här rätt motor, perfekt färg, och så blev den snodd av någon annan. Eller köpt av någon annan bara typ en halvtimme innan jag ringde handlaren för att säga att nej, men jag ska ha den. Så att nu sitter jag här och sista stund letar Mazda Miata.
Det verkar vara som att du hade en händelsefull helg i alla fall.
Ja, jag gjorde det.
Jag gjorde ingenting förutom att dricka öl och vin framför tvn. Och det var ju inte någon racing som jag kollade på faktiskt. Eller jo, i lördags så var ju det här The Race eSport Legends Trophy. Vilket ju var rätt häftigt race. Eftersom vi hade ju Fernando Alonso mot Jenson Button slog som segern. Och sen så var det Mario Andretti var med. Och Emerson Fittipaldi och Dario Franchitti och Tony Kanaan och Petter Solberg. Så, och det var ju riktigt, ja... Det var riktigt kul att kolla på. Det var inte lika hög nivå kanske som IndyCars egna iRacing Challenge för några veckor sedan. Men det är ju bara kul att se de här gamla gubbarna köra datorspel tillsammans. Så det var riktigt trevlig underhållning som de bjöd på.
Och jag följde ju inte alls det här, men hur gick det för Andretti?
Han var inblandad i de olyckor, men han körde loppet snabbaste varv. I och med att han låg och skuggade Alonso Button som slog som segern. Och då fick han ju så bra draft i slipstreamen varenda varv loppet ut. Så Mario Andretti körde loppet snabbaste varv. Vilket var rätt kul när den grafiken kommer upp på skärmen. Fas och släp, Mario Andretti.
Fantastiskt.
Jag såg faktiskt ett annat ovalrace också. Jag tittade på den tävlingen som hette The Better Half Invitational.
Ja, det var också kul. Det såg jag också.
Det var alltså IndyCar-förarnas respektive som hade en välgörenhetstävling där de körde då i, jag tror att det var, vilken typ av bilar var det? Det var
Star Master-bilarna var det, va?
Just det, på val då. Och det var ju riktigt vass körning där. Jag satt ju och höll såklart på Alexandra som var i Marcus Erikssons sambo.
Mm.
Och hon hade väl, jag tror att jag såg i Marcus sociala flöde eller om det var i hennes eget, att de var ju i så här förtävling, så här träningstävling innan, så var hon trea. Men hon blev, ska vi se, hon blev sexa och åtta i de två hiten tror jag. Så det var starkt jobbat där. Men den som imponerade mest var ju Tony Kanans fru. Nu har jag tappat hennes namn.
Lauren.
Men, ja, just det. Men hon, det såg jag ju på Tonys sociala medieflöde att 7 timmar i sträck satt hon och nötte inför det här. Så att de gick in för det stenhårt.
Mm.
Och Marcus satt och spottade som sparar åt... Och Alexandra och så Felix var där också på hans, eller var nog på hans sociala medier som han la ut i sin stories där.
Mm.
Så att det var många som engagerade och gick helhjärtat in för det här och det märktes också. För det var också väldigt roligt att titta på.
Ja, fick de ihop några pengar då? För det var ju väl välgörenhets race va?
Jag har inte en aning om faktiskt hur mycket de fick ihop där.
Men det blev ju en hel del. Jag tror att $10,000 tyckte det rörde sig om.
Mm. Var det så?
Mm. Kul.
Det var James Hinchcliffe som drog ihop det hela. Det var en riktigt kul racing det. Nästa gång dock, då vill jag se race mellan IndyCar-hundarna. Så. Det finns ju en hel del IndyCar-hundar. Marcus och Alexandra har ju lilla Molly. James Hinchcliffe har några hundar. Graham Rahal har några hundar. Mark Andretti har hund. Och Robert Wickens också. Det finns hur många hundar som helst. Och Norman Pagenaud då förstås.
Det får ett greyhound-lopp istället när de springer med sådana hundar runt och jagar någon morot.
Kommer du ihåg att Nelson Piquet köpte en hund och döpte den till Senna? Alltså, det här är enligt legenden. Han påstår att han gjorde det i alla fall. Jag vågar inte gå i god för den mannen. Men det fanns i alla fall en legend. Det fanns i alla fall en story som han brukade dra Nelson Piquet. Den äldre, såklart att han hade en hund som han hade döpt i Senna bara för att kunna skälla på den när han ville. Nej, det var väldigt stark. De gillade inte varandra, Ayrton och Nelson.
Apropå simracing, det hände ju lite, det var ytterligare en avstängning eller ytterligare en karriär som
Daniel Abt tänker du på?
Precis.
Tysken. Ja, det var ju helt fruktansvärt. Det var ju någon Formel E race där han lät sig ersättas av en professionell simracingförare för att helt enkelt fuska till sig ett bättre resultat än vad han hade varit kapabel till, kan man förmoda. Mm. Och sen försökte han liksom snacka bort det här att han inte hade tagit det på tillräckligt stort allvar. Vilket jag tror bara är struntsnack. Jag tror att det var precis tvärtom. Jag tror att han tog det här på alldeles för stort allvar och kunde kanske inte mäkta med att han inte skulle hänga med så bra som han ville. Så Otroligt klantigt, oavsett vad man säger om Audis reaktion på det, vilket blev att han har i princip, om jag har förstått saken rätt, förlorat sin plats i Abt Sportsline, alltså teamet som driver Audis Formel E-satsning. Och han är ju född in i den här familjen Abt. Nu vågar inte jag mig på att återge de exakta familjekopplingarna, men han är ju nära släkt till toppcheferna inom det här trimningsföretaget ursprungligen, som har över 100-åriga anor, som jobbat jättenära hela Volkswagen-gruppen och speciellt Audi senaste decennierna. Så att han är, att förlora för honom, förlora en plats i det här familjeteamet, Audis fabriksteam i Formel E, i en tid där fler och fler bilföretag, inte minst Volkswagen-gruppen, klipper i princip de flesta banden till fossil motorsport, är så fruktansvärt klantigt. Det är så enormt klantigt, så jag kände att jag behövde ranta om det här. Även om det inte direkt har en IndyCar-koppling, så har det definitivt en racing-koppling. Och det är lite som Marcus Ericsson skrev på Twitter, att i skenet av allt vi har sett av så här skandaler och användning av N-ordet och annat i simracing under våren, att med det i bakhuvudet ändå göra något så här otroligt klantigt är ju verkligen, är det ju helt obegripligt. Helt obegripligt.
Inte nog för att han försöker fuska till sig bättre resultat på banan, utan det här var ju också bedrägeri mot en välgörenhet, för de kör ju för välgörenhetsdonationer. Och
just det.
Han representerar ju ändå Audis fabriksstall i Formel E, vilket Abt Sportsline i de facto är. Så även om det bara hade varit på skoj, inga pengar involverade, ja, då hade det varit lite att ta i att sparka honom, men nu var det ju faktiskt, det här får konsekvenser i riktiga världen också.
Och det kanske inte mer än rätt. Alltså Audi och Volkswagen-gruppen har inte råd med den här typen av grejer. De har ju haft sin beskärda del av skandaler att hantera senaste decenniet, om man säger så.
Mm-hmm.
Både i det stora hela, jag tänker på hela dieselskandalen, och även i kanske lite mindre, det har funnits väldigt tveksamma situationer i DTM.
Exakt,
där Audis sportslighet har ifrågasatt. Så att, ja, på sätt och vis, det kan tyckas hårt, men jag förstår att det är nolltolerans som gäller. Sen undrar jag om inte de också ser sin chans att bli av med Daniel Abt, för jag har ju alltid undrat hur mycket hans namn har betytt för att behålla honom i teamet. Han har inte... Det är väl sällan som han har känts som liksom den vassaste föraren i teamet. Det finns ju andra som kanske har förtjänat den Formel E-platsen bättre än vad han har haft. Men han har ju varit med sedan dag ett, liksom, så han har ju enorm erfarenhet.
Han kanske dyker upp i IndyCar då. Det är ju vårt andra som gick bort sig i Europa som har hamnat i IndyCar.
Exakt.
Nu finns det i och för sig vissa komplikationer för europeiska förare att ta sig till IndyCar i år. Förstås.
Han får inte resa in i USA.
Ja, precis. Och då är det väl dags att ta igenom veckans nyhetssvep i IndyCar-världen. För nu är grejen så att Department of Homeland Security i USA har bestämt att internationella atleter får resa in i USA utan att behöva sitta i karantän 14 dagar. Men de räknar inte in reseförare i den gruppen.
Oh, vilken miss.
Inkompetent regering. De råkar ha dragit sig på. Men, i alla fall, en av Indianas senatorer, namnet glömmer jag bort nu, men en republikansk senator från Indiana,
Mike Braun,
tack, har sagt till Department of Homeland Security att snälla fixa det här, och eftersom Mike Braun också är republikan så finns det ju inga politiska hinder egentligen, så det kommer säkert och ordna sig. Och i ändan så är det bara två stycken IndyCar-förare som har planerat att köra hela säsongen som just nu är utanför USA. Det är Alex Palou för Dale Coyne Racing och Rinus VK för Ed Carpenter Racing, som just nu är hemma i Europa någonstans. Och den här regeln måste ju, eller den här lagen måste ju ändras inom någon dag för att de ska kunna hinna ta sig till Texas.
Ganassi var ju kloka nog att inte låta Felix åka hem, eller Marcus heller för den delen. Utan...
Det kan säkert ha med att de tog det här på allra största allvar och förstod att det här kunde bli väldigt, väldigt komplicerat, vilket det blivit.
Det var väldigt smart också av Rasmus Lind valde att göra samma sak. Smsade lite med honom för ett par veckor sedan här nu och kolla läget lite och så. Och han kör på där borta och inväntar säsongen. Så att det är också med facit i hand väldigt, väldigt bra beslut att han valde att stanna kvar där. Mm. Sen är det ju, vi har ju två svenskar till som vi har ju Viktor Andersson. Mattias Anderssons son, Mattias Andersson, som vi känner igen från STCC bland annat. Mm. Hans son ska ju köra i USA i samma serie, fast steget under, där Linus Lundqvist ska köra i år. Och de sitter ju också fast i Sverige. Sen vet jag inte hur det är med Lukas Pettersson faktiskt, hur han som ska köra Road to Indy här, om han också... Han är nog inte heller i landet.
Nej, vi får ta reda på det.
Får vi göra. Så vi får hålla tummarna att detta löser sig nu. En annan som är det visst inte är heltidsförare i IndyCar den kommande säsongen här nu, det är Scott McLaughlin som var påtänkt i alla fall att köra ungefär en 7-8 race i år. Nu har ju det kastas om lite och han står ju mitt emellan då vid ett supercars i Australien och IndyCar. Det finns ju fortfarande öppningar för att han ska kunna köra en del race, men de har fortfarande inte kunnat spika det än så länge, och det beror ju delsvis på det här inreseförbudet då, men också på att vi inte riktigt vet vilken kalender som vi ska hålla oss till.
Och Supercars har inte någon fast kalender än heller, tror jag, vilket gör att det kan säkert bli en del krockar som de inte såg framför sig. Så att det kan nog bli så att McLaughlin får skjuta upp sin IndyCar-debut till nästa år.
Och det kan ju också bli redan i Texas faktiskt om två veckor, om de löser detta nu snabbt. För där krockar det i alla fall inte vid ett Supercars i alla fall och IndyCars scheman. Så, och inte Indy 500 heller, tror jag. Så vi får se.
Spännande.
Apropå schema, vi har ju inte pratat schema så mycket någon gång i Indy-podden.
Kalender menar du?
Vad sa du?
Kalendrar?
Ja.
Nej, men vi har pratat desto mer kalendrar tidigare avsnitt.
Nej, jag menar ju överhuvudtaget inne på den historia att vi inte har pratat så mycket kalendrar.
Nej, det är det jag menar, men det känns som världens längsta försäsong det här. Ja. Det känns som det är så här inför snart ett halvår.
Vi kan väl beröra det lite snabbt vad som har förändrats sedan senaste avsnittet. Det är väl att Richmond utgår och Road America har bytt datum, eller hur?
Mm. Två veckor senare än vad tänkt, så efter Texas så blir det till uppehåll på nästan en månad. Det är väl tre veckor till det blir loppet i Indianapolis på roadcoursen i samband med NASCAR. Det gör ju inte en jättestor skillnad i längden. Det som är tråkigt är att Richmond försvinner från i år. Förhoppningsvis så kommer det dyka upp till 2021. Men det här hade vi tänkt för första gången sedan 2009 man skulle tävla på den här banan. Mm. Så det är rätt tråkigt med en oval mindre på kalendern.
Men sett i den procentuella fördelningen mellan roadcourses, streetcourses och ovaler, så har ju ändå ovalerna en större andel nu jämfört med förra året. Så att än så länge så kommer ovalerna spela en större roll än tidigare i alla fall.
Ja, det blir dubbelt upp på Iowa. Då tar man igen lite i alla fall. Hoppas nästan att de sätter in ett andra lopp på Gateway också, för det tycker jag är en rätt rolig bana, och loppet förra året där när Sato vann, det var jättekul. Så ja, hoppas det blir att ingen mer oval försvinner. Ta i trä.
Just det. Knacka lite högre så vi hör allihopa att du knackar i trätt. Tack. Det har ju varit lite nyhetstorka ändå den här gångna veckan här nu. Det känns som att vi lever ett litet vakuum här inför säsongspremiären. Och vi ska ju börja snacka upp Texas-premiären i nästa vecka. Vi har vi något mer att tillägga förresten i nyhetsväg som ni har plockat upp?
Inget större, va?
Nej, inga nyheter ser jag som bra nyheter nu, för det är ingen förare som dragit sig ur. Inga stall har dragit sig ur. Och, ja, ta i trä igen.
Mm. Högre!
Men det känns som alltså för att säsongen verkligen ska komma igång så behöver den verkligen komma igång. Så att man har lite kontroverser, lite konflikter, lite missförstånd, lite onödiga påkörningar, lite klantiga starter. Alltså man behöver något att liksom hålla lågan uppe.
Mm, lite racing.
Man behöver lite riktig racing nu. Nu får det vara nog med det här.
Vi har ju sagt att vi skulle klippa samman all... Vi har ju haft det i ett försäsongsuppsnack där vi pratat om teamen och gått igenom alla förare och sådär. Och vi har ju sagt att vi ska klippa ihop det till ett enda flöde som de som vill kan lyssna på. Mm. Och vi tänkte att vi har gjort det här. Och så att vi kommer följa direkt efter vi har pratat klart där. Även om vi kan slänga in en liten brasklapp då, det är att vissa grejer har ju förändrats och sett i schemat och vissa förares då således förutsättningar inför säsongen då. Men överlag så är det ju fortfarande alla förare aktuella och situationen i teamen är ju också densamma. Så att så länge ni tar vissa kontexter med en nypa salt så tror jag det kan vara en god repetition här nu inför förhoppningsvis säsongspremiären i nästa helg.
Bara 10 dagar kvar nu idag, onsdag, då vi spelar in. Det känns ju helt fantastiskt. Men hörru, vi får inte glömma att puffa för våran finfina tävling tillsammans med Tico Racing
Tico Racing Shop som vi har haft ett samarbete med nu i ett antal veckor. Det är ju personen, får säga, Tico Persson som är liksom frontfiguren. Det är han vi vänder oss till i jakt på rariteter i form av modellbilar och annan motorsport memorabilia. Och det gick ju så bra här nu i den senaste gångna tävlingen här så att där man kunde vinna en Felix Rosenqvist modell och en autograf. Så att han hade ju, vi fick en till av Tico helt enkelt att lotta ut eller tävla ut snarare. Och det är som så då att upplägget är precis som förra tävlingen att man ska gå in på ticoracing.se och leta upp en modell. Vi kan väl säga frågan då, det är att det finns en modell där någonstans på Tico site. Är det Stefan Johanssons vinnande bil, Le Mans-bil från 97? Och frågan är där då två stycken. Det är ett, vilken skala är den bilen i? Och fråga två, det är med vilka två förare delade Stefan bil med det året han vann Le Mans 1997? Då tar ni och mejlar de svaren till podcast@indiepodden.se så har ni till och med den 6 juni på er att komma in med ett bidrag. Och då får vinnaren vad då?
Jo, man får ju Felix Rosenqvist finfina IndyCar-bil från i fjol signerad.
I skala 1-18. Alltså inte, autografen är inte i skala 1-18. Den är normal storlek 1-1. Men bilen är i skala 1-18. Det är inte skit.
Ja, så att ingen får för sig att det är en fullskalig modell av Felix bil. Det vore ju mer jobbigt än bra.
Men han har ju faktiskt den som har vägarna förbi Ticos fysiska shop. Så finns det ju så att han har ju bland annat en Stefan Johansson Formel 3 modell i skala 1-1, så att, eller modell i den riktiga bilen helt enkelt. Han har ju mycket fint att titta på där.
Yes, vi som bor i Halland har ju nära hem till Tico Racing Shop.
Ja, för var ligger den? Var ligger shoppen? I vilken stad har vi shoppen?
Det är väl Halmstad. Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag bor utanför Halmstad, men jag har funderat på att åka och hälsa på honom faktiskt.
Det tycker jag, för han har ju även byggt om butiken här nu och den ser riktigt nice ut alltså.
Ja, man kan både titta på modellbilar och riktiga bilar hos honom.
Yes, och så tack till Tico Racing Shop, ticoracing.se.
Och till Automotorsport, vår eminenta samarbetspartner.
Och till alla våra lyssnare som står ut med oss vecka in och vecka ut, trots att vi inte haft någon riktig racing än.
Och såklart, vi har också ett stående samarbete med stefanjohansson.art, alltså Stefan Johanssons konstsajt på nätet och webbshop, där han säljer sina vackra konstverk på så kallade fine art prints som har möjlighet att komma över dem från i serien Memories of a Past Life. Och går man in där och anger rabattkoden Indupodden så får man 15%. Det är inte så illa pinkat det heller, så gå in på stefanjohansson.art och botanisera bland fin konst till ett ypperligt pris.
Yes.
Ja, men då kör vi väl genomgången av vår tidigare genomgång av team och förare, och så tackar vi för den här veckan och så snackar vi upp Texas i om en vecka.
Absolut.
Okej.
Det gör vi.
Tack.
Tack för idag. Vart börjar vi då? Vilken ände?
Ja, ska vi inte börja i bokstavsordning?
Jo,
kan vi göra.
AJ Foyt.
AJ Foyt. Där kan just vi börja. Det. Ett av de riktigt stora namnen på Chevrolet-sidan.
Så är det, men också ett av stallen med minst resurser.
Men det här känns som, innan vi kommer in på detaljerna med AJ Foyt, rätta mig om jag har fel, det känns som att det här är ett stall som har gått lite kräftgång senast, jag ska inte överdriva, senaste decennierna.
Ja, sen Kenny Breck lämnade, det är inte ett sammanträffande tror jag faktiskt. Sen Kenny Breck lämnade så har de vunnit två lopp, senaste var i Long Beach 2013 med Takuma Sato. De har ju två väldigt stora namn i år, Sebastian Bourdais och Tony Kanaan, men bägge har nog passerat bäst före datum är jag rädd för.
Och inga av dem kör ju hela säsongen heller.
Det med.
Mm. Men det här är ett team som är baserat i Texas, Waller, Texas. Och chefen heter Larry Foyt. Det här är en av de berömda amerikanska racingdynastierna, även om den här är en av de minsta racingdynastierna vad jag har fått kläm på. Men Larry Foyt är ju son till AJ Foyt själv, gamla Foyt som en gång i tiden grundade stallet. Larry har ju kört en del själv, men inte kommit ens i närheten av sin fars framgångar, eller?
Nej. Av Foyt och Foytarna som faktiskt kört, då är ju bara AJ den gamle som har haft ordentliga med framgång. Sen så, som jag säger, Larry Foyt, AJ Foyt den fjärde som är AJs barnbarn, körde också IndyCar på början av 2000-talet, men av de 67 segrarna som Foyt-familjen tagit har AJ Foyt tagit alla 67. Så.
Det är smått imponerande. Någonting annat som är väldigt imponerande med gamla AJ Foyt, Anthony Joseph Foyt Jr. som han hela namnet lyder, det är att han har två fantastiska rekord som jag har lyckats gräva fram i historieböckerna.
Mm-hmm.
Vet ni vilka?
Jag nämnde ju nu 67 segrar i flest. Du kanske tänker på något annat?
Jag tänker på något annat. Han körde nämligen Indy 500 35 år i rad.
Mm.
Det är ju nästan obegripligt att föreställa sig en aktiv karriär som är 35 år gammal. Eller 35 år lång. Alltså finns det någon annan sport, någon annan idrottsman som skulle kunna konkurrera med det? Jag vet inte, och någon av lyssnarna får gärna höra av sig och slå mig på fingrarna, det kanske finns någon så här elitcurlingspelare i Japan som har spelat ännu fler, vad vet jag, fantastiska curlingmästerskap. Inget ont om curling, det är säkert jätteroligt om man gillar det, men jag blev så djupt imponerad när jag upptäckte det här. Alltså han var 23 år gammal när han 1958 körde Indy 500, debuterade, och sista gången han körde var han 58 år gammal. Och det är, alltså det är i princip hela hans vuxna liv har han varit med på Indy 500 startlinjen. Det är så sjukt. Och sammanlagt så blev det 369 USAC och kart starter.
Det är också en hel del.
Och det här är bara ett av hans imponerande rekord, för han har ytterligare ett som är väldigt svårslaget. Nu ser vi ju fram emot att Alonso ska köra Indy 500 i jakten på den åtråvärda Triple Crown. Jag tror Jakob börjar humma här. Jag tror att du vet vad jag är ute efter.
Ja.
Alltså AJ Foyt är den enda i motorsporthistorien som har vunnit Indy 500, Daytona 500, Daytona 24 timmars, Le Mans 24 timmars och Sebring 12 timmars. Ingen annan har den sinnesrubbade kollektionen framgångar.
Jag får lite gåshud bara man hör dig säga det. Det är ju fantastisk karriär AJ hade.
Tänk om jag kunde läsa dem med lite rispig stämma. Så.
Ja. Ronny, har du några kommentar på det facitet?
Ja. Jag kan säga att han har ju hyfsat temperament också.
Ja.
AJ, it was Jeff Andretti that got...
Well, yeah, he's all over the goddamn track. You don't know where the hell he's going.
And it was suspension problem that...
Yeah, I kept from knocking him through the goddamn wall. I'm tired of this shit. Got people out there shouldn't even be in the goddamn race car.
Men däremot, om man tittar på deras den kommande 2020-säsongen för AJ Foyt, och om man kollar på besättningen, de som faktiskt kommer sitta och ratta bilarna, så det är som du sa, Jakob, det är inte folk som... Det är lite så här känslan av att två av dem har ju passerat bäst före datum, eller hur? Sebastian Bourdais och Tony Kanaan.
Mm. Det skulle jag faktiskt ändå säga. Det var 2 år sedan i och för sig bara som Bourdais vann lopp senast. Men förra året gick inte särskilt bra för honom, och det var nog i en bättre bil hos Dale Coyne. Mm. Och Kanaan, ja... Äldst i fältet. Ja, det var väl 5-6 år sedan han vann ett lopp senast eller ens konkurrerade om topp 5-platser. Så jag är rädd för att de är på väg ut, och Kanaan är öppen med att det är hans sista säsong. Men jag hoppas att de kan i alla fall lyfta stallet lite i och med deras erfarenhet.
Precis, Kanaan är ju öppet med enbart för att avrunda sin karriär, och det blir vad jag fattar enbart 5 ovalstarter för honom. Medan Bourdais har en liten annan strategi. Han är, vad jag fattar, är klar för 4 race. Han inleder med att köra de 4 första stads- och landsvägsbanloppen på säsongen. Och Sebastian Bourdais har ju varit enormt framgångsrik i amerikansk racing. Han behöver ju knappast någon presentation heller. Men han har ju också förmodligen sina bästa säsonger bakom sig. Dessutom, alltså den som kommer att köra hela säsongen för AJ Foyt är ju Charlie Kimball, amerikan född i England, som jag vet inte riktigt hur man ska fånga Charlie Kimballs karriär. Han har haft en del framgångar. Han har ju, jag menar, han körde 7 år för Chip Ganassi inledningsvis i sin karriär, men jag tror inte det blev mer än en seger, om jag minns rätt. Och han är nyförvärvet hos AJ Foyt. Det känns inte riktigt som att han är ett framtidsnamn heller. Vad tycker ni?
Alltså han är ju född 85. Så att, hur gammal är man då? Då är man 29, va? Nej, herregud.
35.
Ja, herregud. 29. Ja, det klipper vi bort sen, eller så har vi kvar det för att vi bjussar på det. Nej, men, ja, nej, men det är väl kanske ingen man rekryterar för att ha det som ett framtidsnamn kanske. Men han tog ju, som sagt, han är ju amerikan, men han har ju tagit, liksom, inledde sin formelkarriär kan man på riktigt i Europa. Innan han gick från Indy Lights upp via 2009-2010 då, och sen 2011 så gjorde han debut i IndyCar Series då. Men det är väl en solid förare, och som sagt en full säsong här nu. Det ska bli spännande att se vad han kan bidra med.
Den fjärde namnet som dyker upp i AJ Foyts sammanhang är kanadensaren Dalton Kellett, som IndyCar debuterar efter hela 4 säsonger på rak i Indy Lights. Och där har han en del framgångar med sig. Sammandraget har han inte lyckats bli bättre än 7, vilket han blev de 2 senaste säsongerna. Och han kommer i princip att köra de race som varken Kanaan eller Bourdais kör. Så att det är inte riktigt en full säsong för Dalton Kellett. Men det är ju ändå en rejäl chans att visa sig ordentligt för IndyCar-publiken. Och försöka prestera så att han blir ett stadigt namn i IndyCar-fältet. Men det är väl kanske inte heller något så här man har känt när man har följt honom i Indy Lights att det är något jättelöfte. Utan det känns också lite så där, han är under den kanske absoluta crème de la crème. Så sammantaget tycker jag när man tittar på AJ Foyts så här fyra förare så känns det lite som en splittrad strategi. Så att det blir väldigt intressant att följa AJ Foyt Racing och se hur långt de här tillsammans lyckas ta teamet. Men det känns inte riktigt som att de har segerchans liksom.
Ja, det har ju varit lite orättvist förra säsongen och de senaste säsongerna med just Tony Kanaan. För den, om vi tar, tar vi 2019 års säsong, så där AJ Foyt var då, de var ju, Tony Kanaan är inte så pass mycket efter som resultaten gav förra året. Så jag tror vi får väl se. Han har ju fortfarande mycket att ge. Han blev trea i ett race.
Ja, på Gateway.
Lite, precis. Och jag tror inte vi ska räkna ut Sebastian Bourdais heller, för han var ju, han har nog lite kvar, men som du säger, bäst före datum har ju passerat. Det är ju inte...
Jag började räkna ut Sebastian Bourdais när han fick sparken från Toro Rosso. Det var 10 år sedan ungefär.
Nej, mer.
Ja.
Så. Men det är bara jag.
Vi har ett annat stall som bygger på en amerikansk racingdynasti. Andretti Autosport. Och nu får ni hänga med, för de har 6 bilar. De har nummer 26, Zach Veach. Nummer 27, Alexander Rossi. Nummer 28, Ryan Hunter-Reay. Nummer 29, James Hinchcliffe, som kommer köra 3 tävlingar. Och sen har vi Andretti Harding Steinbrenner Autosport. Nummer 88, Colton Herta. Djupande tag. Andretti Herta Autosport with Marco Andretti and Kirby Ganyan. Nummer 98, Marco Andretti. Okej.
Andretti med alla.
Alla som hittills är anmälda. Det kanske dyker upp någon till Indy 500.
Det vore rätt kul om alla vore släkt med varandra också.
Nästan så.
Nummer 26, Zach Andretti. Nummer 27, Alexander Andretti. Nummer 28, Ryan Hunter Andretti.
James Hinchcliffe Andretti.
Ja, men de verkar vara tajta. Liksom Hinchcliffe och Rossi är ju väldigt goda vänner. Marco Andretti är också goda vänner med dem. Colton Herta har ju liksom vuxit upp i stallet i princip. Han är ju fortfarande bara 19 år gammal. Hans pappa Brian Herta och Marcos pappa Michael Andretti, de körde mot varandra på 90-talet i kartserien. De som jag absolut vill lyfta, det är Rossi och Herta. Jag kan ju börja med Rossi. Det är liksom tredje säsongen som han kommer in som favorit lite grann. Han började fjolåret väldigt starkt, men efter segern på Road America så dippade säsongen. Det kändes inte som att Andretti hängde med utvecklingstempot jämfört med Ganassi och särskilt Penske. Så Rossi kom trea i mästerskapet. Colton Herta kom sjua i mästerskapet förra året. Men han var, i min mening, rookie of the year. Felix Rosenqvist får ursäkta mig, men jag trodde aldrig att Colton Herta skulle vara så stark som han var förra året. Vad visste ni om Colton Herta innan 2019?
Absolut ingenting. Nej, han var djupt imponerande, absolut. Ja. Och det var ju väldigt, väldigt tajt mellan honom och Felix, va? Om titeln.
Men jämför med Felix och Colton, så båda två hade ju lite... Så Felix drog sig in i vissa incidenter som han inte själv var uppskov till förra säsongen. Vilket ju där han tappade lite poäng där.
Mycket.
Colton tappade också en del poäng. Men hade ju då några fler toppar än vad Felix hade. Men sett över hela säsongen så var ju Felix betydligt jämnare. Och det är ju det, det gäller ju också vara det. Men tänk nu då med ett år till då, för Colton, han är inte så gammal.
19, yngsta IndyCar-segare någonsin. Förra året så körde han i det här Harding Steinbrenner Racing som hyrde några ingenjörer av Andretti. Nu har Andretti liksom införlivat Harding Steinbrenner. Så att nu är Colton Herta inom Andretti Autosport också. Det finns nog bara positiva aspekter till det här. Att han får vara med på alla deras ingenjörsmöten och så vidare och så vidare. Mer data att ta del av. Och det otroligt fina avslutet på förra säsongen tror jag att han kommer bli livsfarlig så länge han inte pressar sig själv för hårt. Men han verkar vara en ganska cool kille från Kalifornien. Han spelar i ett band som heter The Sibs, som är mycket inspirerad av kalifornisk garage rock. Om man gillar Ty Segall så kommer man gilla The Sibs också. Och sen de andra i Autosport. Ryan Hunter-Reay, det är lite samma som med Bordeaux och Canaan, att bäst före då att de kan ha passerats. Han debuterade 2003 och varit med i Andretti sedan 2010. Stod som mästare 2012, för han Indy 500 2014. Kan också blixtra till, och då, de gånger han väl blixtrar till, då undrar man ju varför är han inte så här bra hela tiden. Men han har varit lite för ojämn genom sin karriär, men det kan nog bli någon seger till i karriären. Sen Marco Andretti då. Han är född 86 tror jag.
Jag tyckte han var väldigt blek hela fjolårssäsongen. Var han inte det?
Jo, det är liksom poängen jag vill ta med honom.
Förlåt att jag stal den.
Men du var helt rätt. Han har aldrig liksom levt upp till potentialen han visade när han var runt 20 för 15 år sedan. Han var ju på vippen att vinna sitt allra första Indy 500. Han blev slagen i en fotofinish av Sam Hornish Jr. år 2006. Men så vann han ett lopp senare samma år. Men efter det har det bara blivit en enda seger till, och det är nu 9 år sedan. Men det Marco Andretti ändå är bra på, det är självdistans. Han är ju väldigt medveten om att han inte har levt upp till förväntningarna. Så han har gått tillbaka till skolbänken under vintern. Han för andra gången gått med i Rob Wilsons Driving School i England. Rob Wilson är en sån här förarcoach som har hjälpt en herrans massa förare. Bland annat Lewis Hamilton. Men av alla förare som Rob Wilson träffat, då har han sagt att Marco Andretti har mest talang av alla liksom. Senaste gången Marco var där var 2013, och det var också hans bästa säsong när han kom femma i mästerskapet. Så att Marco går tillbaka till skolbänken så här, jag tror ändå kan betyda att han kommer få ett uppsving i år.
Det låter på pappret bra. Men det låter också som, vad har man för självförtroende om man ändå befinner sig på den nivån och känner så här, nej, jag måste tillbaka och bli coachen.
Det är just självförtroendet som har varit Marcos problem genom hela karriären.
Precis.
Han har ju pappa Michael som vann en herra massa IndyCar-lopp. Sen har vi farfar Mario som har ännu fler IndyCar-lopp. Blev världsmästare i Formel 1. Det är mycket som han har försökt levt upp till, och det har inte gått hela vägen fram. Och så har han varit väldigt hård mot sig själv. Men han är ödmjuk, han är blyg, så han gillar inte så för mycket uppmärksamhet mot sig. Men han har talang. Det är upp till bevis för, i och för sig, 8:e året i rad för honom.
Jag såg en dokumentär om honom som handlade om att han hade köpt sitt barndomshem av sin pappa. Så att han hade liksom flyttat tillbaka till det huset där han hade vuxit upp som barn. Och behållit hela inredningen och pappas gamla hjälmar och hela kittet. Det kändes nästan lite så där spooky. Det kändes som någon som kanske... Någon som vars liv släktens skuggor vilade lite för tungt över för att det ska vara helt hälsosamt. Men som sagt, jag ska inte psykologisera Marco Andretti, men det är verkligen upp till bevis.
Och sedan har vi också Zach Veach som kom in på tredje säsongen. Nog den minsta killen i fältet.
Hur liten är han?
Ja, han är väl ändå 65 någonting.
Shit, min längd, underbart.
Gjorde en otroligt imponerande debutsäsong för 2 år sedan, men fick inte riktigt till det. Det blev lite mellanår förra gången, så vi får se här nu hur, om man lyckas rycka upp sig nu till 2020.
Andretti Autosport har ju investerat ganska mycket till honom, men det har hittills inte levererats så mycket från Zach Veachs sida. Och sen fallet James Hinchcliffe då. Han fick för ett par veckor sedan klart för 3 lopp. Det kan bli fler. Vi snackade om Hinchcliffe förra veckan. Det är med Andretti som han har haft flest framgångar. Jag tror särskilt att det ser lovande ut inför Indy 500, eftersom Andretti alltid, alla Andretti-bilar är alltid väldigt bra med på Indy 500. Får se om Hinchcliffe dyker upp lite oftare under säsongen. Han är i alla fall klar för Indianapolis Grand Prix, Indianapolis 500 och sen ovalloppet i Texas. Han kommer säkert komma till start hemma i Toronto också.
En kul grej som jag tycker vi också nämner innan vi lämnar Andretti bakom oss, det är just Colton Hurtas bil, Steinbrenner Andrettin. Det är kanske många som fortfarande inte har koll på att det är ju de här baseball-miljardärerna som finns bakom Steinbrenner-namnet. De äger väl New York Yankees, va? Den släkten, bra, ja. Den familjen. Och det är sonen där till New York Yankees-ägaren som är den Steinbrenner som har åtminstone tagit en liten del av sin enorma förmögenhet för att satsa på IndyCar. Och då tillsammans med Colton Herta. Mm. Så det är en rätt kul koppling mellan två sådär amerikanska ikoner. Eller hur? Baseball, New York Yankees och Andretti Autosport.
Om vi går vidare till nästa team i bokstavsordning då, så är det ju inga mindre än Arrow McLaren Schmidt Peterson. Och det är ju intressant, för vi, alltså, det var ju det teamet som Marcus körde med i förra året då, Schmidt Peterson Motorsport. Och i år då äntligen så har vi ju då McLarens definitiva comeback i IndyCar. Senast, ja, förra året var det ju med Fernando Alonso under Indy 500. Det gick ju sådär kan man väl säga. Ja. Men de har ju en historia i IndyCar från, ja, 1970 skulle jag gissa.
Det stämmer bra det. Och sen fram till säsongen 1979 så hade McLaren ett fabriksstall i IndyCar. Och sen så hamnade det några gamla McLaren-chassin kvar och i början av 80-talet. Men under 70-talet så var McLaren alltid med där och vann Indy 500 några gånger.
Mm. Och förra säsongen så körde ju Schmidt Peterson med Honda-motorer. Och i samband med den här mergen nu då med McLaren så har teamet gått över till Chevy-motorer. För den som kan er Formel 1 trivia så var det ju så att Honda och McLaren har ju inte ett jättebra förflutet här nu de senaste åren. Så att det var väl en förutsättning för att detta skulle ros i hamn. Och Marcus var ju ganska tydligt ganska tidigt på förra säsongen att han inte skulle få en fortsättning. James Hinchcliffe också, som är väldigt starkt kopplad till Honda i Kanada och USA, var ju lovad en fortsättning, för han hade ju ett år till på sitt kontrakt, men i mitten av november där någon gång så sa McLaren att tack men nej tack, vi kör med Pat Ward från Mexiko och Oliver Askew från Ystad, säger vi.
Jag tror han är bättre.
Han är alltså, Oliver Askew är alltså halvsvensk, för hans mamma är från Ystad, men han själv är ju då från Florida. Men om vi börjar med Oliver så, och han började karriären i karting och körde både i USA och Europa. Formelbilskarriären inledde han faktiskt 2015 i Formel 3, men kan ni gissa vilket land han körde då?
Var inte det Mellanöstern? Nej.
Längre bort i öst.
Kina.
Mm.
Han körde ingen full säsong där, men han körde de avslutande racen där.
Mm-hmm.
Formel 3 Corona heter den. Inte. Men sedan 2000, det var ju första 2015, men 2016 så fick han ett stipendium, för han var med i någonting, en shootout på Laguna Seca då, när han var den snabbaste föraren där, och då vann han ett stipendium på värde $200,000, och för den pengen så kunde han komma in i USF 2000, det första pinhålet i Road to Indy, och då vann han det 2017. Och sen har han egentligen klättrat spikrak uppåt. Han blev trea förvisso i Indy Pro 2000 och sen 2018 och sen så vann han ju då Indy Lights i fjol när han körde för Andretti i stor stil får jag säga. Mm. Så och nu är det alltså IndyCar rookie-premiär för Askew och spås en lysande framtid egentligen, för han är ju både, han känns som att han har hela det här paketet, han är både snabb men också otroligt bra att ha att göra med vid sidan av banan, så jag kan tänka mig att han är en sponsors dröm liksom, så att jag tror att han har goda förutsättningar. Vad tror ni?
Ja, han är ju också väldigt jämn. Han gör nästan inga missar. Han håller sig på banan. Han tar sig i mål. Och han har ju vunnit i alla serier som han har kört. Så att jag tror det kan... han kan nog bli en stor överraskning. Eller förväntningarna är ju höga. Så att han kan mycket väl leva upp till dem.
Det var ju mycket snack om Rookie of the Year förra året. När vi hade Marcus och vi hade... Felix och vi hade Colton Herta och Santino Ferrucci, men jag tror årets Rookie of the Year fält också är väldigt starkt när vi har Askew, vi har sen Alex Palou och Ryan SVK, och det var Ryan SVK som Askew slog i Lights förra året, men jag tror att Askew kommer att blomstra när han tittar i en sån här högkvalitativ sits. Det ingår ju en hel del i att representera ett så stort namn som McLaren, men som vi säger, han har ju varit så himla jämn under juniorserien. Jag kollade på det liksom, han har ju på 3 år, på 48 lopp så har han brytit 2 lopp, och hur många andra som har kört 3 år i juniorserier har bara brytit 2 lopp. Det brukar ju gå väldigt stökigt till när vi snackar tonåringar. Men det är ett enastående facit.
Och speciellt en debutsäsong. Har han med sig liksom den egenskapen, den förmågan in i IndyCar som debutant, så tror jag verkligen det kan bidra till en imponerande debutsäsong.
Mm.
Om det där verkligen är liksom en sida som han har som förare. För den är så oerhört värdefull när det är så extremt mycket annat som är nytt runt omkring. Även om han känner banorna. Men det är ändå ett ganska stort steg upp till IndyCar. Så, ja.
Men om vi säger att Oliver Askew har haft en spikrak karriär uppåt. Så någon vars väg in i IndyCar inte har varit lika spikrak. Och då handlar det inte om brist på resultat, tvärtom. Han har visat sig vara en vinnare både i sportbilar och i formelbilsracing. Men Patricio Ward från Mexiko, Pat Ward, han vann Indy Lights-mästerskapet före Colton Herta för övrigt 2018.
Mm.
Och gjorde även då i säsongsavslutningen där ett inhopp i IndyCar den säsongen. Han tror han kvalade 5:a och blev 9:a i mål. Så att det var ju verkligen så. Och han hade ju faktiskt en heltidsstyrning klar får man säga inför 2019 i just Colton Hurtas Harding Steinbrenner Racing. Men där skete ju sig rent ut sagt med finansieringen där. Så att plötsligt stod han utan styrning, för det blev Colton Herta som fick den enda platsen i det teamet då. Så att det som resultatet av det var väl att han skulle få 13 race för Carlin istället.
Ja, hur många blev det då till slut? Bara en handfull? Sju stycken,
ja. Just det. För i samband med det så plockade ju Red Bull upp honom i sin juniorsatsning. Så han blev Red Bull junior helt enkelt. Och från det så kändes det som att han nästan var på väg att försvinna. För han fick ju inte köra några ovaler för Red Bull till exempel.
Ja.
Det var för farligt. Och han gjorde ett inhopp i Formel 2 och sen så skickade de iväg honom till Superformula i Japan. Och det är inte lätt att kasta sig in i sådana här mästerskap bara vind för våg, så att det var ju inga toppresultat han gjorde direkt. Nu får ni rätta mig om jag felar. Men, och sen då så var det ju så att han, jag vet inte om det var så att de degraderade antalet superlicenspoäng för en Indy Lights-seger, det kommer jag inte ihåg riktigt, eller jag har inte riktigt fått grepp om det, men det var i alla fall att efter den här säsongen här nu så hade han inte tillräckligt med superlicenspoäng för att få köra Formel 1, för det har varit det lite som hägrade för Red Bull-teamet då, och även för, inte minst då, för Pat Ward, så att han blev droppad ett halvår senare.
Mm.
Till och med Red Bull-mått mätt så var det en väldigt kort session som Red Bull junior för Pat O'Ward. Och det var, om man bara ser på hans begåvning och förmåga, så tror jag att det var rätt orättvist. Men jag undrar också hur mycket det spelade in, eller hur mycket hans egen vilja spelade in, att han helt enkelt fattade att det är väldigt trångt in i F1-världen och det finns så himla mycket mer och bättre möjligheter på den andra sidan av Atlanten. Så att det, och nu har han ju hamnat i en guldsits. Mm.
Ja, för här kunde ju egentligen balladen om Pat O'Ward. Det låter som The Ballad of Pat O'Ward.
Ja, det kan vara.
Låter som en dulant.
Ja, precis. He raced, he couldn't win. He drove all night, he drove all day. Det är inte så lite, inte faktiskt.
Lite.
Ja, i alla fall. Men det är som sagt, jag tror att det är, ibland får man ha lite tur också. Det var väl en timingfråga i samband med att de släppte honom i precis rätt tillfälle då, egentligen Red Bull, för att McLaren skulle plocka upp honom där. Och jag har faktiskt ganska stora förväntningar både på Pat O'Ward och Oliver Askew.
Ja, Pat O'Ward är väl de facto rookie också, även om man inte kommer räkna som det i år. Och under början av förra året var han explosiv. Jag kommer ihåg på Kota när han körde om Graham Rahal på utsidan på den här långa kurvan mot slutet av banan. Det var en fantastisk omkörning. Det var ju årets omkörning och han visade ju på en gång att han är orädd. Han kan och han körde ju Carlin. Det var ju fjolårets sämsta stall trots allt. Nu i bättre paket, hel säsong klar framför sig. Han kan också blomstra.
Väldigt kul också att McLaren satsar på två så unga och relativt oerfarna förare och att de satsar fullt ut. Att de inte kör det här, men hoppa in tre lopp här och tre lopp där, utan verkligen de får varsin fulla säsong.
Och nu är de inte bara två längre, för nu är de tre.
Just det.
För igår blev det klart att, för idag är det mycket mer så här, i onsdagen vi spelar in detta, och Fernando Alonso är klar för Indy 500 i McLaren.
Yes, det var lite otippat, eller hur?
Ja, eftersom deras formella gamla samarbete bröts ju i vintras, och sen så är de McLaren för det igen.
Men jag tror att jag har spelat, McLaren var ju inte Fernando Alonsos första val, utan de hade ju långtgående planer med Andretti, Michael Andretti och Alonso. Jag tror att de var mer eller mindre överens, och de hade finansieringen på plats också genom ett företag som heter, ska jag se, vad heter de? Roof Mortgage, tror jag.
Mm.
Det är faktiskt samma företag som sponsrade Takuma Sato under i samband med hans Indy 500-vinst 2017.
Just det.
Och det är ju som sagt, jag tror att som vad jag har hört då i media och sånt där, det är att turerna kring detta var att det var ju Honda då som satte stopp för den här övergången, så att det var ju, allting var klart. Men när den dörren stängdes då var ju McLaren återigen det enda alternativet egentligen. Och de hade ju liksom ett paket klart där, och det är ju så att Michael Andretti och Zac Brown från McLaren har ju en bra relation, så som jag har förstått det så det hela, så var det så att de helt enkelt kom överens om att de flyttade över hela det här sponsorpaketet och allting var rätt in i McLaren, så de hade ju ett färdigt paket där, och det var så den här dealen kom till.
Är vi glada för den då?
Jätteglada.
Blir det här kul?
Jätteglada, men vi är jätteroligt. Vi behöver Fernando Alonso på startlinjen i Indy 500. Och det var ju när vi var där förra året, så var det var ju, jag tyckte ju så synd om dem, för det var ju väldigt, väldigt många spanjorer på plats på söndagen där. Mm. Och det var ju väldigt många Alonso-kepsar och tröjor överallt. Och han drar ju med sig ett otroligt stort intresse. Så att nu förhoppningsvis har de ju lärt sig av fadäsen förra året. För det var ju så, historien var ju att han kvalade förra året med den McLaren Racing och de hade inte riktigt gjort hemläxan. Så han klarade sig helt enkelt och kvalade in. Han kvalade inte in helt enkelt. Nu är det ju så att han är ju klar för Indy 500, och det är ju ingenting som är offentliggjort just nu, men i en intervju med Sky nu här i går kväll var det väl, eller om det var nu i morse, så säger han ju det själv att vi får se om det blir några fler. Jag skulle kunna tänka mig att det blir åtminstone Indianapolis Grand Prix i maj månad där, så att han får bli lite varm och komma in i det, så att det inte bara blir rätt in i hetluften på Indy 500. Så att förhoppningsvis har de ju lärt sig av misstaget förra året.
Men han skulle ju behöva bli varm i ovalkläderna framförallt, tänker jag.
Ja, det gick ju superbra för honom 2017 att bli varm i ovalkläderna, men sen så kraschade han ju förra året. Jag tror inte att Alonso liksom ältar sånt, men det vore ju bra om jag faktiskt komma i mål på en oval också. Det gjorde han ju inte 2017. Men nu finns det inga ovaltävlingar innan Indianapolis i år.
Nej, precis. Så,
ja. Och bara hoppas att alla tester går bra.
Det är ju så att han kraschade förra året. Det var väl på träning som han kraschade.
Precis, precis.
Och fick börja om lite från början där med att ställa in bilen och sådär. Och det var, sen gick det som det gick.
Ja.
Vad tror vi om möjligheterna i år då?
Det är så svårt att säga. Alltså, vem hade trott att det skulle gå som det gick förra året? Alltså, jag tror att det kan gå åt båda hållen. Det beror på så himla mycket och det kan gå precis hur illa som helst. Det visade han ju i fjol. Jag hoppas i alla fall att han finns med inkvalad när starten väl går den 24 maj. Men jag vågar inte sätta någon större summa pengar på det.
Ja, Schmidt-Peterson har historiskt sett varit ganska upp och ner på ovaler. 2016 tog James Hinchcliffe pole position på Indy 500. 2018 kvalade han inte ens in, men i nästa ovaltävling på Iowa, då vann Hinchcliffe. Så det kan mycket väl vara stallets dagsform som avgör.
Men om vi tar nästa stora team bland de här, det är ju de här. De tre stora, det är ju Andretti, det är Team Penske och så är det ju Chip Ganassi Racing. Chip Ganassi, det är ju en institution i amerikansk racing. I över 30 år har de liksom varit ett av de mest framgångsrika racingteamen och egentligen en av de största franchise i sportvärlden egentligen. Nu kör de ju både i NASCAR och i IndyCar. Och de...
Dessutom, förlåt att jag avbryter, de har ju haft jätteroliga sportvagnssatsningar. Till exempel stått för Fords stora GT-satsning på långdistans racing, sportvagnsracing. Det har varit jättekul att följa.
Precis. Just IndyCar då. Så förra säsongen gjorde ju Felix Rosenqvist, den femfaldige IndyCar-vinnaren, Scott Dixon sällskap i teamet. Och visst måste man väl säga det att Felix borrade ner huvudet och rompen i den stolen, så att han kommer nog inte flytta på sig på några år, för han blev årets rookie, han tog en sjätte plats i mästerskapet, två andra platser, en pole position och en fastest lap. Det var egentligen bara en seger som fattades egentligen för att hans säsong skulle ha varit en fullständig jackpot.
Ja, jag vet inte om jag håller med riktigt om det. Det blev några krascher, särskilt tidigt på säsongen under träningar och så. Kraschen på Indianapolis och sen på Pocono, det var absolut inte hans fel. Men det var dock kraschen i Detroit. Och det såg segt ut på ovalerna. Men mot slutet av säsongen gjorde han allting rätt på road courses. Och Mid-Ohio alltså, kom ni ihåg det sista varvet?
Mm.
Så ja, nära. Det var ett otroligt bra lopp. Och sen på Portland kom han tvåa igen. Han var väl inte riktigt nära, han hette Will Power där, men han var snabb. Och sen i Laguna Seca så snurrade han ju på kvalet, fick den där bestraffningen, startade långt bak på en 14:e, men körde upp sig till en 5:e och hade ju pace för att vinna där. Så jag vill inte skulle säga att det var väl inte riktigt en jackpot, men säsongen utvecklades åt rätt håll.
Precis, han bygger ju sin karriär härifrån så att säga. Men man vet ju att Chip hade ju ögonen på Felix långt innan 2019. Så att det var ett väldigt genomtänkt val när de skrev på ett flerårskontrakt med Felix. Men jag håller med, det fanns ju såklart missar. Hos honom, men så där säsongen utvecklades definitivt åt det hållet man ville att det skulle utvecklas för Felix. Och han fick verkligen möjlighet att visa sina absoluta styrkor på ett bra sätt under säsongen. Så att, ja, jag tror som, för att återknyta till hur det Ronny sa inledningsvis, jag tror han sitter nog ganska säkert där ett tag framöver. Sen så får han ju visa om han är den som ska axla den här tunga manteln den dagen som Scott Dixon väljer att lägga av.
Och det som är lite roligt här nu med Chip Ganassi inför den här säsongen, det är att de har ju kört med en tvåbilsatsning här nu i några år. Om man jämför med de andra stora teamen så är ju alltså både Penske och Andretti kör ju som sagt med för 3 till 5-6 bilar per race då. Mm. Så att det blir ju i viss mån ett handikapp, för när du har många bilar så kan du potentiellt ta väldigt många poäng. Du har också möjlighet att köra helt andra program och helt andra upplägg på en racehelg där du kan testa olika saker, du kan fördela testerna och jämföra data och på så sätt komma fram till den bästa möjliga setupen då. De har ju kört ett IMSA-program som du var inne på, Gage, förut. Och i samband här nu med att Ford drar sig ur där så lägger Chip Ganassi ner sin IMSA-satsning, vilket gör att de har ju massa talang, massa personal som just nu har liksom stått utan någonting att göra. Så istället för att bara liksom avskeda folk så har de alltså passat på nu då att flytta över den personalstyrkan till en tredje bil i IndyCar. Och där har vi ju då vår andra svensk i IndyCar, Marcus Ericsson, i en Husky Chocolate nummer 8.
Yes, snacka om svensk team.
Verkligen.
Det hade jag inte sett framför mig för 3 år sedan faktiskt, att Chip Ganassi skulle bli ett svenskt stall, men jag välkomnar det med öppna armar.
Ja, det är en otroligt rolig utveckling. Mm.
Ja. Och det känns ju så att han efter förra säsongen, när det var väl en typisk rookie-säsong, och du var inne på det förut, att ja, Felix gjorde lite misstag. Det gjorde ju alla rookies. Alla rookies gör misstag under en sån här säsong. Och Marcus hade ju som bäst en andra plats. Sen så missade han ju ett race på grund av att Alfa Romeo kallade in honom i Belgien för att sitta och rulla tummarna. Det känns, jag tycker verkligen att han förtjänar detta, och det ska bli så roligt att se två svenskar i samma team. Det är inte bara att man håller på förare, utan man kan identifiera sig och hålla på ett team också. Känns riktigt, riktigt kul alltså.
Känns jätteroligt. Och tänk er alla diskussioner som genom åren har förts om de här två killarna, Marcus och Felix, och vem är bäst och vem är snabbast och vem är starkast här och där. Och nu äntligen får de i samma högsta tänkbara klass och dessutom i samma toppteam i varsin vinnarbil. För det här är ju vinnarbilar de sitter i, bägge två. Alltså det är, man måste ju liksom nypa sig i armen för att fatta hur stort det här är. Två av sin generations absolut bästa svenskar i samma toppteam. Det är så osannolikt. Och ändå så får vi uppleva det här. Det är väldigt coolt.
Vi avslutar med Chip Ganassi. Så vi har ju...
Vi hade ju hoppat över Carlin.
Det gjorde vi.
Ska vi slänga oss över Carlin direkt, eller?
Ja, det kan vi göra.
Det är ganska tacksamt, för det finns ju inte så jättemycket att säga om Carlin. Dessutom ägnade vi ganska mycket tid åt att prata om dem redan för 2 avsnitt sen, tror jag. Ja, 2 eller 3 avsnitt sen.
I samband med spring training, ja.
Och exakt.
Det har inte hänt någonting där än så länge. Det är bara Max Chilton klar, och han ska köra road courses och Indy 500. Och sen är bara frågetecken.
Och vi kan väl säga det att det var förra året så gick det inte jättebra, inget jättebra år för Carlin, och framförallt inte under Indy 500 var det ju total katastrof.
Det gjorde ju inte så mycket gott åt Carlins varumärke, och det har ju varit lite deras grej att så gott som var de än har kört så har de ju klarat sig väldigt bra, men så ser det ju inte ut sen de tog klivet upp i IndyCar. Och det var lite det vi pratade om förra gången vi diskuterade Carlin. Och ja, jag hoppas att det dyker upp någon spännande förare, vem det nu blir, som tar platsen in till Max Chilton. Jag hoppas att det blir någon oval erfaren amerikan som verkligen kan åtminstone lyfta teamet på de här oval racen när Chilton inte är på plats.
Mm, det var kul. Och sen så hade jag velat se faktiskt en sån som Nasr, även om inte han är min favorit av historiska skäl.
Tycker han var taskig mot Mackan?
Han var taskig mot Mackan.
Usch!
Det gillar vi inte. Usch! Fy! Fy! Men jag skulle ändå vilja se en liten uppgörelse där dem emellan och se hur det hade gått. Så att jag är lite, hade varit, håller tummarna lite för Nasr också.
Bara för att Mackan ska kunna spöa honom rejält.
Precis.
Ja.
Ett annat stall som bara kommer köra delvis i år, Dragon Speed, också kända, har kört en del Le Mans-prototyper. De har anmält sig till 6 tävlingar i år. Ben Hanley körde 3 tävlingar för Dragon Speed förra året med en 18:e plats som bästa resultat. Och min känsla är att det blir svårt att bättra på det facitet i år. Ben Hanley är klar för St. Pete och sen har de ingen förare klar för de andra 5 tävlingarna som de ska vara med i. De kommer vara en i mängden oavsett vem som kör, är jag rädd för.
Ja, man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig av Dragon Speed. De är i alla fall på väg till sista testerna, sista försäsongstesterna, såg jag på Twitter. De har fått ihop sin bil. Mm. Annars måste jag säga att det roligaste ryktet jag har hört kring Dragon Speed på sistone, det har ju faktiskt att göra med något helt annat än IndyCar. Det har ju med deras sportvagnssatsning att göra. De har ju, som du nämnde, Jakob, så har de kört en hel del sportvagnsracing på sistone. Och de är ju reserver med en bil till Le Mans 24 timmars. Och har ni hört vem det är som är på den reservlistan, den förarlistan?
Mm-mm.
Felix Rosenqvist.
Yes. Just det.
Så blir det en reservplats för Dragon Speed i Le Mans 24 timmars, då är Felix tillbaka. Han gjorde ju Le Mans-debut med Dragon Speed för 2 år sedan. Utöver det så har jag även hört ryktesvis att den här svensken som är djupt inblandad i Dragon Speed och kör för dem i på sportvagnssidan, Hedman,
just
att han gärna skulle vilja ha en hel svensk bil i Le Mans med sig själv, Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson i bilen.
Jag vill ha ett helt svenskt IndyCar-stall.
Det vore ju också fantastiskt.
Två tredjedelar på vägen dit, men ja,
det vore ju också fantastiskt. År. Men alltså, next best thing vore ju en hel svensk Le Mans-bil.
Ja, det vore
ju grymt. Med Marcus och Felix och Hedman, det vore ju asgrymt.
Blir det av så tycker jag, då åker vi tre tillsammans och så tältar vi där. Och så, eller vi kanske är för gamla för att tälta. Vi kommer att få ont i ryggen. Men vi åker ner tillsammans i alla fall och njuter i fulla drag.
Ja, gärna.
Ett tredje stall som bara kommer köra några få tävlingar i år är Dreyer & Reibold Racing. Sage Karam är klar för St. Pete, loppen Indianapolis och sen Toronto. Dreyer & Reibold körde hel säsong i början av 2000-talet. Vann ett par lopp med Robbie Buell. Sage Karam har kört deras Indy 500-satsning senaste åren. Och Karam för några år sedan var liksom ett väldigt hett prospekt. Han körde några tävlingar för Ganassis juniorstall som de hade då runt 2015. Och han kom trea på Iowa till exempel. Men Karam var ju inblandad i den här hemska olyckan på Pocono som bragde Justin Wilson livet. Alltså det som hände var ju att Karam ledde loppet men tappade kontrollen in i första kurvan. En sån här krasch, som en dussin krasch på oval. Men Wilson träffade ju bråte från hans bil och förlorade livet. Även om Karam inte kan beskyllas för det här överhuvudtaget så blev det ju väldigt svårt för honom att hitta sponsorer efter det här. Så han har varit sån här reserv som dykt upp i enstaka lopp senaste 4-5 åren då. Förhoppningen är att Ryan Rainbow och Karam kommer finnas på heltid från 2021 i alla fall. Men nu, i år är det 4 lopp som gäller för dem.
Jag har så dålig koll på Karam. Hur gammal är han?
25 är det.
Ja, han är så pass ung.
Ja,
alltså.
Han gjorde indie-debut när han var 19. 2014 kommer jag ihåg. Han blev inte Rookie of the Year, men han var, det blev en 9:e plats när han var 19-åring på Indy 500. Men det finns talang där, så det är inte ett hopplöst stall. Jag skulle nog ranka dem lite högre än både Carlin och Dragon Speed.
Kan det här bli en ny start för Sage Karam?
Ja, det kan det nog bli. Eftersom nu är det ju planerat i god tid hur året ska se ut. När Donlopan körde förra året till exempel, då drogs han ju in efter det att Chilton inte ville köra ovalerna till exempel. Han körde för Carlin också i Toronto, där liksom det enda viktiga var ju att komma i mål. Så han kom i mål på 21 plats utan att liksom attackera överhuvudtaget. Så ja, det är bättre förutsättningar för Karam nu än vad det gjort bort. Sen han var hos Ganassi då 2015.
Ska vi gå till ett heltidsteam nu kanske?
Det låter som en bra idé.
Vad har vi i listan? Vi är på Dale Coyne.
Yes. Texas-teamet Coyne. Där kan vi börja. Eller fortsätta.
Och de har ju ändå varit inblandade i allra högsta grad i silly season här efter säsongen. Och jag vet inte om man kan säga att det har stormat kring dem, men det har ju varit en hel del turer med kring vilka som ska köra och vilka som man drar som ord inte får köra.
Och nu har de landat i två spännande namn som kommer finnas i bilarna hela säsongen. Spanjoren Alex Palou och amerikanen Santino Ferrucci. Båda är välbekanta namn även för oss som mest har varit insyltade i europeisk racing. Ferrucci, mycket tack vare sina band till Formel 2 och Formel 1-världen, i alla fall tidigare band. Och Alex Palou, spanjoren, har ju en lång karriär i de lägre europeiska formelklasserna bakom sig. Och framförallt tillbringat ett antal säsonger i GP3/Formel 3. Sen hamnade han i japanska Superformula ett år. Där tillbringade han fjolåret. Och faktiskt med ganska fina resultat.
Jag följde Superformula under förra året. Och Palou var riktigt imponerande de loppen jag kollade på. Liksom tre pole positions på 7 lopp i en väldigt konkurrenskraftig klass. Han tog en seger och en annan pallplats, kom trea i mästerskapet. Riktigt imponerande kört. Och det här var också första enda året som han kört riktigt snabba bilar. Annars har det ju varit Formel 3 och Formel 2. Och det här är en erfarenhet som gör honom ganska... Det är en erfarenhet rikare att vara i Superformula. Och det kan han mycket väl använda till god effekt i IndyCar också.
Och det är en serie Superformula som brukar vara väldigt svår att komma in i som rookie. Mm. Komma som nykomling. Definitivt. Med att de flesta banorna brukar man inte känna. Och förarna man kör emot är ju mestadels lokalspecialister som verkligen kan sina hemmabanor i Japan. Så att, ja, det är nog en rätt imponerande säsong han har bakom sig. Så att det blir kul att följa spanjoren.
Om vi tittar på Santino Ferrucci då, så gjorde han ju sin rookie-säsong förra året för Dale Coyne. Och det får man ju säga ändå att det var, förväntningarna på honom var väl inte så här skyhöga, utan det var ju mer kanske tala om de andra rookie-förarna då. Men han hade ju en litet bagage kan man väl säga som han dumpade halvvägs in på IndyCar-säsongen. Ska vi säga någonting om det? Det var lite kul bara, för nu sitter han ju kan man säga den ledaren i teamet här inför den här säsongen, men för ett par år sedan så var han inte lika het på förarmarknaden.
Han har ju personligheten emot sig historiskt. Han är ju säkert sympatisk på sitt sätt och går igenom media och varit populär bland sponsorer och sådär, men samtidigt så verkar han ha varit en jäkla pest att jobba med, inte minst för team och stallkamrater. Nu kändes det andra halvan i fjol som att han hade mognat och var redo att axla en mer så här vuxen roll. Och det tror jag verkligen har gjort honom gott på något sätt. Och jag vet inte hur mycket det där hängde ihop med att han gjorde faktiskt några riktigt fina insatser i fjol också, som måste ha stärkt självförtroendet på ett positivt sätt. Lite mindre gaphals, lite mindre jobbig kille och lite mer så här bottna i sin egen faktiska förmåga, för han är ju grym på att köra.
Och han gjorde ju också sån här, han anpassade sig till ovalracingen väldigt väldigt snabbt och var ju en av dem. Räknar man bara ovalracingen under 2019 så var han ju väl med god marginal topp 10, om inte ännu högre, var det inte så?
Ja, men det var han nog.
Ja, han var definitivt bästa rookie i alla fall. Det var den här berömda sekvensen på Indianapolis, den här masskraschen de tog ut, Bourdais och Ray Hall och Rosenqvist. Han genade över gräset och klartog, vad var det, 5-6 platser på det. Gjorde Dale Earnhardt Jr. till ett stort fan bland annat. Och sen så körde han väldigt bra både på Gateway och Iowa, så han var klart bästa rookie på valarna förra året.
Är man lite intresserad av att förstå vad Santino Ferrucci är för slags person, så finns det en helt fantastisk intervju med honom. Ett reportage som publicerades i en amerikansk tidning som jag inte kommer ihåg namnet på, men jag tänker googla fram det åt er kära lyssnare. Publicerades kanske för en 10 år sedan, och det är ett reportage om 11-åriga Santino Ferrucci. Och hur han styr och ställer med sitt dåvarande racingteam, vilket var hans pappa och mamma som coachade honom genom karting. Det är en helt fantastisk intervju att läsa, och ja, journalisten lyckas verkligen så här fånga den här väldigt speciella personligheten den här killen verkar ha på ett fint sätt. Den tänker jag slänga ut i våra kanaler, för den är väldigt läsvärd och intressant. För den här killen tror jag vi kommer få leva med för väldigt lång tid framöver, oavsett om det blir Indycar resten av karriären eller inte, men han kommer ju bli jättestor, tror jag. Han kom ju in eller tog klivet upp från karting som ett absolut superlöfte, och jag tillhörde honom som trodde att han skulle räcka hela vägen för att nå till Formel 1. Nu blev det inte riktigt så än så länge. Jag tror inte den vägen är helt stängd för honom om han fortsätter växa och mogna på ett klokt sätt. Därför att F1 skulle verkligen behöva den typen av amerikan som han är. Så att det är väl värt att investera lite tid och lära känna den här killen.
Men om vi går vidare till ett team som är ett av mina favoriter faktiskt, det är Ed Carpenter Racing.
Kan jag.
Varför är de dina favoriter, Ronny? Finns det något skäl till det?
Ja.
Vill du berätta det eller är det liksom hemligt?
Jag vill bara göra en snygg segway. Nej, så här. Det är ju ett sånt där team som är så här, lite all American verkligen. För IndyCars liksom hjärta är ju Indianapolis. Och det här teamet är baserat såklart i Indianapolis. Ed Carpenter då, som både är förare och teamägare, är från Indianapolis. Och nu i år så har vi Connor Daly som hoppar in i teamet. Och han är också från Indianapolis. Så det känns som verkligen att det är de här lite halvt lite underdog, samtidigt som de har väldigt många år bakom sig. Så jag tycker det är coolt också att en sån som Ed då är den här, om man kan kalla det för gamla skolan, att han är ju ovalspecialist, han fokuserar bara på ovaler. Och det är också så här, jag gillar den känslan. Så hela den här goa cocktailen av All American Racer, det känns som, ja, det är nog därför tror jag. Så det känns gott i hjärtat.
Ja, ja, jag känner igen mig i det där. Han personifierar just den här gräsrotsandan som är så påtaglig amerikansk racing. De är ju ständiga underdogs. Enda gången de riktigt kämpade om titeln var ju när Joseph Newgarden körde för dem för några år sedan innan han hoppade Penske. De har ju förutom Carpenter och Daly en rookie, Rinus VK, som ska köra hela säsongen. Vet inte så mycket om VK. Holländare, kört Indy Lights, fått stryk av Oliver Askew bland annat. Men han kan också vara riktigt vass och vara med och fightas med Palou om rookie-titeln i år. Ska inte räkna ut honom på förhand.
Rinus VK, han är 19 år. Han är ju några år yngre än Max Verstappen. Han är från Holland då. Vet du vad han heter igen? Han heter nu måste jag läsa här. Rinus van Kalmtut. Lite mer catchare att kalla sig för Rinus VK då. Han har gjort den här lite den vägen som Rasmus Lind är på väg att gå nu. Att släppa Europa och fokusera på USA. Så att han har ju gått via hela Road to Indy-stegen med i USF 2000 2017. Då blev han, jag kan inte ta gift på det nu, men jag tror att han blev typ 3 eller någonting. Och sen vann han ju Pro Master då, som nu heter Indy Pro 2000. Det var nästa steg, där vann han. Och sen så slottade han in som nummer 2 då efter Oliver Askew nu då i Indy Lights förra året. Så att då, han och Oliver är ju de som, de har ju varit lite antagonister just fram till IndyCar här nu. Så att det är väldigt kul att se båda de två i två heltidsstyrningar. Så det ska bli väldigt intressant. Sen har han, Reines, också en stark backning från den holländska supermarketkedjan Jumbo. Och jag tror att Max också har någonting med dem att göra. Så att de, han har ju en bra backning in i IndyCar. Och det är väl därför också att han har kunnat få en heltid utan att egentligen ha vunnit Indy Lights-serien då.
Alltså det känns ju som alla som kör racing i Nederländerna och Holland har ju någon slags Jumbo-spons. Alltså Jumbo måste ju bränna enorma summor på sina förare.
De har ju alltså ägaren i, på Jumbos ägare, nu kommer jag inte ihåg vad han heter riktigt, men han är ju ett stort motorsportfan, så jag tror att det är både, det är både hjärta och hjärna i den marknadsmixen där.
Det lär det vara. Det lär det garanterat vara. Sen funderar jag på hur man uttalar hans namn. Jag tror inte riktigt på det här med Rhinus. Jag tror att det där är en anglicism.
Jag
undrar om inte det ska sägas på någon slags europeisk utan Rhinus.
Rhinus. Göteborgare. Rhinus.
Rhinus.
Van Kalmtott.
Jag tror att där hamnar vi närmare sanningen.
Rhinus.
Ja, det är inte första holländaren att anglicifiera sitt namn, Ari Lyndike.
Just det.
Till exempel, tvåfaldig Indy 500-segrare. Hans närvaro är fortfarande stor i nederländsk motorsport. Det finns ju Ari Lyndike Bocht på Zandvoort, till det. Exempel.
Just det.
Så Formel 1-bilarna kommer förhoppningsvis svänga förbi om ett par månader.
Ed Carpenter har ju, alltså racingteamet har ju ändå haft ganska stora framgångar genom åren, och de har, jag tittar på lista här över som förare som har kört för dem, och det, vi har förutom Joseph Newgarden då, så har vi ju, vi har J.R. Hildebrand, vi har Spencer Pigot och Zach Veach har också kört för dem, och så inte minst så Danica Patrick avslutade ju sin säsong, hon körde ju 2018 där Indy 500, det var med Ed Carpenter Racing.
Just det.
Nej, jag tänkte bara, där är en rolig kontrast mellan det här andra teamet som vi redan har pratat om, Dale Coyne Racing, som också har lite det här hela helylle amerikanska imagen, tycker jag, från mitt håll, men de har ju egentligen aldrig presterat särskilt bra. De har väl kanske 5-6 segrar över en så här 400 års period. Nej, jag överdriver, men de har hållit på väldigt, väldigt länge. De har egentligen aldrig haft någon sån här epok när de har varit starka. Det är lite konstigt, tycker jag, med tanke på hur länge de har hållit på.
Sen har de ju varit, om vi tar Ed Carpenter då, som ändå varit synonym med Ed Carpenter Racing genom åren, för de grundade ju teamet 2011 då. Jag tror att han förlorade en styrning 2010, va? Så han tog ju saken i egna händer. Och sedan dess så har han ju, han har, ska vi säga, just Ed Carpenter då, han har ju, han blev ju tvåa 2018, det var det ju väldigt nära, men sen har han ju kvalat front row på Indy 500. Och då menar jag att han blev tvåa i Indy 500 2018, och sen så har han ju, men han har ju kvalat front row 5 gånger till Indy 500, så att det är den där sista fullträffen som har saknats där. Och hade de fått in en sån, han har fått in en sån fullträff, då hade man kanske sett på dem på ett annat sätt historiskt, med tanke på det du sa där om att den här sista, eller top notch, så har de liksom aldrig nått upp dit. Men man vet aldrig, kanske 2020 kanske blir året då det händer. För vi har ju Conor Daly också, och det, där har vi ju verkligen någon som, han är ju väl en av de mest populära förarna på griden egentligen. Och så förra året så hade han ju egentligen bara ett race då. Han skulle köra för Andretti på Indy 500, men han hamnade väl i någon form av IndyCars vikariepool där, för att han, det blev ju 7 race till slut, och han för 3 olika team. Han var ju verkligen handelsresande med hjälmen under armen. Det ska bli kul att se honom i, tillsammans med just i Ed Carpenter. Sen får vi se om det blir fler. Han kör ju bara ett ovalrace i år, det är ju Indy 500, men han har ju verkligen kvaliteter för det också, så jag skulle vilja se honom på alla race egentligen. Får vi se om det löser sig med något annat team.
Ja, om vi säger så här, liksom, han kommer ju köra de första 8 loppen på raden. Om det går väldigt bra där så kanske det löser sig för hela säsongen för honom. Liksom, om man ligger 3 i mästerskapet så vore det dumt att saka andra hälften av säsongen. Så får se hur länge Ed Carpenter håller i det här att han ska köra och vara tävlingarna på bekostnad av någon annan säsong, kanske. Men Daly har potential.
Sen har vi ju Rahel Letterman Lanigan Racing, eller hur?
Det borde vara ett av mina favoritstall, men jag är inte så säker på det.
Varför borde det vara ditt?
David Letterman måste man ju älska. Han är stört skön.
Ja.
Och han, sen han pensionerade sig från tv. Han finns på Netflix lite här och var. Men sen han pensionerade sig liksom från att göra tv på heltid, så har han växt ut det här fantastiska skägget också som man bara vill ta på.
Just det.
Han har hjälpt till Bobby Rahal i snart 30 år. De har drivit ett stall tillsammans. Stallet grundade Bobby Rahal 1992, vann mästerskapet 1992, vilket var ju rätt fantastiskt att vinna serien på första försöket med egna stallet. Förra året gick ganska bra för det här stallet, trots allt. Särskilt för Takuma Sato. Men samtidigt gick det ju otroligt dåligt vissa stunder för dem.
Jag kan också säga det att det var bara en annan förare som tog fler segrar än vad Takuma Sato gjorde förra året.
Ja, det var Newgarden vann 4 och Pagino 3, men Sato vann ändå 2 lopp. Och det har han aldrig vunnit fler än ett lopp i en säsong tidigare. Så det var på det viset hans starkaste säsong i IndyCar. Men han krockade ju fortfarande lite väl mycket. Och just det som hände på Pocono, det var ju att insatserna var ju ganska höga. Det var ju väldigt viktigt för serien att det skulle bli ett säkert första varv efter den tragiska olyckan 2018 när Robert Wickens bröt ryggen. Och sen
kommer Takuma Sato.
Ja.
Och bara, håll min sake.
Ja, lite så var det ju nästan. Jag är inte helt säker på det. Ja, jo. Inte hundra på att det var 100% hans fel dock, men det såg verkligen så ut från TD-bilderna till masskrasch på första loppet. Dödsdömde ju IndyCar-tävlingen på Pocono.
Men det här är ju lite hans särdrag, Takuma Sato, eller hur?
Ja, precis. Hans motto är ju no attack, no chance. Och ja, visst, men han har ju förlorat fler tävlingar än han har vunnit med den attityden. Men dock, vad som hände sen på Gateway veckan efteråt var ju att Sato igen i första kurvan, första varvet, krokade ihop lite grann med en annan bil, men nu var det ingen som tvingades bryta. Och sen så föll ju allting i Satos händer, så han gick ju och vann på Gateway. Kom från ingenstans i det loppet. Så han kan ju fortfarande köra, liksom bättre än någonsin. Han är ju en av seriens äldsta förare, han är 40. Men han kan fortfarande köra, så det finns ju ingen anledning att tro att han kommer halva runt 15-20 plats i år.
Och han verkar vara väldigt populär i teamet. Inte minst Letterman verkar vara otroligt förtjust i sin förare.
Ja, alltså Sato är allmänt populär var han än rör sig, verkar som. Särskilt hemma i Japan så är han ju större än vad Kobayashi lyckades bli i Formel 1 till exempel. Så han är ju fortfarande ett jättenamn hemma i Japan, trots det är nu 12-13 år sedan han var i Formel 1 senast. Liksom när han vann Indy 500 2017, det fanns ju inte någon som var missnöjd med det resultatet. Det var ju en fantastisk historia att han lyckades vinna Indy 500 då. Den som allra helst vill slå Sato då, det blir Graham Rahal, som hans karriär har gått ganska mycket upp och ner. Ganska lik Marco Andretti på det sättet, men han har lyckats leverera lite mer än vad Marco har lyckats göra. Rahal debuterade när han var 18 år gammal i Champ Car 2007. Och sen så slog ju Champ Car-serien och IndyCar-serien ihop inför 2008 års säsong. Och Rahal vann då första loppet han var med i St. Pete. En regnig historia. Och han var då den yngsta någonsin att vinna ett IndyCar-lopp, 19 år gammal. För Rahals del skulle han inte vinna ett lopp igen förrän han var 26. Så det var liksom en torka på 7 år. Och bästa resultat i mästerskapet hade varit en 7:e plats innan dess. Men just 2015 gick otroligt bra. Han var med och slog som mästerskapet. 2014 kom han 19:e plats i mästerskapet. 2015 fjärde. 2 segrar och 6 podiumplatser. Så det var ju fantastiskt bra. Han har hållit en ganska okej hög nivå senaste 5 åren. Nu droppar det lite. Under 2019 kom 10 i mästerskapet förra året. Han har inte vunnit något lopp sedan 2017. Men på en bra dag så är absolut Ray Hall med och slåss om podiumplatser.
Det du sa om att han har en del likheter mellan Marco och Andretti då, det är ju att båda två har ju väldigt kända föräldrar vars skor du kanske känner tryck utifrån att fylla. Men det vi pratade om förra veckan, om att Marco har lite dåligt självförtroende, så jag får ju inte alls den känslan av Graham Ray Hall, snarare tvärtom, att han har ett jäkla go och driv och verkligen har självförtroende. Någonting som han har, hans svaghet rent fysiskt, är att han, trots att han är väldigt vältränad, snarare en av de bäst tränade på hela griden tror jag, i alla fall inte hans egen utsak.
Såklart.
Men att han är ju ganska stor, ja. Och har väl några kilos deficit där mot, jämfört med Takuma Sato som typ är en tvärhand hög.
Ja, det är sant. Jag tror Ray Hall är den längsta i fältet, lite drygt en 80 ska han vara.
Och bara där är det ju, det blir ju tiondelar liksom som man bara ger bort, så att det kan vara värt att poängtera också tycker jag.
Ja.
Men så är det också ett samarbete mellan Ray Hall Letterman och ett annat team här nu, som så det kommer bli, kan man säga, bli en tredje Ray Hall bil också i samband med Indy Grand Prix och Indy 500.
Ja, det är ett nytt stall på griden, Citroën Bull Autosport. Bakom det har vi Robbie Buell som för detta IndyCar-förare vann ett par lopp i början av 2000-talet under IRL-eran. Han ville starta upp ett nytt stall. Kom med Ray Hall Letterman-lärningen på ett hörn. De ska ha Spencer Piggott körandes för dem på Indianapolis Grand Prix och Indy 500. Det är, eftersom de inte har funnits förrän för ett par veckor sedan, så kan vi inte bedöma formkurvan för dem. Men det är välkända ansikten, en välkänd förare, så det kan nog byggas upp en del på det.
Och det är ju, någonstans måste man ju börja också, så att det är väl en jättebra börja i Month of May, så får vi hoppas att det blir fler starter nästa år också. Men jag, framförallt också roligt att Spencer Piggott inte är helt uträknad nu efter, för han är ju en väldigt högkvalitativ förare, så att det är ju roligt att ha honom med på griden även 2020, för det tycker jag han är värd.
Sedan har vi också Meyer Shank Racing med Jack Harvey nummer 60. Meyer Shank Racing, förra året så körde de på deltid och de hade ett samarbete med Schmidt-Peterson. Det samarbetet har de i år istället med Andretti Autosport, eftersom efter det att Schmidt-Peterson blev uppköpt av McLaren så insisterade McLaren på att använda Chevrolet-motorer. Dock så har Michael Shank, stallägaren i Meyer Shank Racing, han driver Acuras, eller amerikanska Hondas fabriksstall i IMSA, sportvagnserien. Och då vill ju Shank också behålla det samarbetet i IndyCar, så de vill behålla med Honda-motorerna. Och då har de då slutit ett samarbete med Andretti Autosport. Och för första gången kör en hel säsong. Och Jack Harvey, hans formkurva pekar ju uppåt. Så det kan nog bli en del fina resultat i år.
Ja, vad hade den tredje plats? Vad var det någonstans?
Ja, Indianapolis Grand Prix förra året. Och sen så låg han väl i topp 5 när han petades av Ryan Hunt Ray på Portland också i slutet av förra året. Så det finns definitivt potential i Jack Harvey. Innan IndyCar så körde han Indy Lights, kom tvåa i Indy Lights-mästerskapet 2 år i rad innan han hamnade i IndyCar för några år sedan.
Det är roligt att se ett sånt team som Meyer Shank, just det vi var inne på förut med citronsaft och bullar och citronsaft eller vad de heter. Just när man börjar ju någonstans, men det har ju varit så med Meyer Shank också att de har inte kört en full säsong, men nu äntligen liksom så har de tagit sig till den punkten, och att och dessutom gör det med Andretti, det är ju ett uppköp får man ju säga.
Det är ju ett bevis på den här modellen fungerar, att man kan ta 2-3 lopp till en början på en säsong och sen bygga på det, och sen till slut så är de med på heltid. Så det är kul att vi har ett nytt stall som faktiskt kommer köra hela året. Sist men absolut inte minst, Team Penske.
En riktig stormakt.
Ja, framförallt nu också när Roger Penske och med familj eller med och hela hans företag har ju, de har ju köpt alltså hela IndyCar och IMS också.
Ja, precis. Kan ni tänka er om Toto Wolff och Mercedes skulle köpa upp Formel 1-cirkusen? Det är lite det som har hänt. Fast Penske är sån som alla litar ju på honom till 100%. Han har haft bäst omdöme i motorsport de senaste 50 åren, skulle jag nästan vilja säga.
Det är väl ytterst få som har motsatt sig det här beslutet, utan det är övervägande, verkligen övervägande, i alla jättepositiva, både teamägare och förare och branschen och även sponsorer. Så att det här, det känns ju som på pappret att detta är en riktigt lyckodrag.
Mm. Det är 5 förare som kommer köra Penskes bilar i år. Vill ni gå igenom dem?
Ja. Regerande mästaren Joseph Newgarden kan man inte missa, eller hur?
Nej.
Han har ju ett antal väldigt starka säsonger bakom sig. Den senaste mästerskapssäsongen 2019 var ju ganska så imponerande, tycker jag. Där han relativt tidigt i säsongen med jämna resultat tog ett starkt grepp om mästartiteln. Även om mästerskapet sen levde ganska länge, så var han ju väldigt stark i fjol. Sen har vi Will Power.
2018 års Indy 500-vinnare och blev femma i sammandraget nu förra säsongen.
Just det. Jämn och stark förare som kommer att fortsätta ligga, vara med i täten.
Ja, mästare 2014. Men jag vet inte om jag skulle hålla med att han är särskilt jämn. Han kan göra en del rätt konstiga manövrar. Jag kommer ihåg St. Pete 2 år sedan när han snurrade i första kurvan. Liksom, vad var det där om, tänkte man då?
Det kan hända den bästa,
Jakob. Ja, det är, liksom, det är min poäng nu också. Att det har hänt den bästa också. För Power kan liksom, man kan räkna ut honom, tänker man. Att, liksom, efter en sån där misstag. Och sen så bara studsar han tillbaka och vinner närmsta 3 loppen eller något sånt. Han är karismatisk, karaktäristisk, har det bästa namnet inom all motorsport. Han har det roligaste Instagram-kontot.
Han är dessutom sammanvuxen med Penske. Det här blir hans 12:e säsong i rad för Team Penske.
Det kommer jag ihåg när han kom in på ett bananskal in i Team Penske faktiskt. För det var ju i samband med splitten då, eller sammanslutningen av IRL och Champcar 2008. Power kom in i IndyCar då från sitt gamla Champcar-stall. Men det här stallet, Walker Racing, gick det inte bra för IndyCar, så de la ner. Så inför säsongen 2009 stod han helt utan styrning. Men då var ju, det var året då Helio Castroneves hade lite problem med skattemyndigheterna i USA. Var tvungen att sitta i rätten. Och då behövde Penske någon som ersatte Castroneves i några lopp. Där stod Will Power som kom in och gjorde väldigt bra ifrån sig. Vann ett av de här 6 loppen som han fick köra 2009. Och sedan dess har han inte hamnat sämre än 5:a i mästerskapet de senaste 10 åren.
Och en av de förarna, om inte den föraren som avslutade förra säsongen starkast, så titta här nu, det var, tar du de sista 5 racen, så slutade han 4-1, sen var han ner på 22, det var inte han bröt väl där kanske?
Ja, precis.
Och så 1-2 i de 2 avslutningarna. Så att, tänk om man kan bygga vidare på det momentumet, för ser man nu, återigen, inte dra för stora växlar på det, men tar du spring training, så förutom att Penske toppade där tillsammans med Andretti, så var ju Will Power där uppe också på, han blev 2 tror jag, eller någonting sånt där. Så att Will Power ska man aldrig räkna ut, inte ens när det går åt helskotta i början av racen, så på något vänster så lyckas han ta sig upp och hamna på ganska gedigna poängplatser.
Ja. Kvalkung också. Och sen var det en ganska rolig statistik som man märkte efter 2019, att under 10-talet så den som vann flest lopp, det var Will Power. Flest pole positions, det var Will Power. Flest lopp i 500 mile lopp, alltså flest segrar i 500 mile lopp, det var Will Power. Så han toppade i stort sett all statistik från 10-talet förutom mästerskapstitlar och Indy 500-segrar.
Vet ni förresten på rak arm hur många Indy 500-segrar Penske har som team?
Åh, ja, det är som 16-17. Det är som Porsche på Le Mans.
Ja, det är nästa. Det är ju till och med värre, tror jag. 18. Det är ju rätt galet.
Mm. Imponerande.
Ja.
Tänk vad de ska fira när det blir nummer 20.
Just det.
Det vill bara vara en fråga.
Hoppas pappa Penske får uppleva det. Ja. Han är ju lite till åren kommen.
Ja, han är en bit över 80, men han är ju energi som...
Ja.
Jag är 30 och han har nog mer energi än vad jag har.
Ja, han verkar ju lika exalterad, lika engagerad i racing som han alltid har varit.
Ja, liksom... När det är 224 timmar så då är han ju vaken hela dygnet och följer sina bilar där. Så att...
mm. Ja, det är tufft när man är 80 det... plus.
Precis.
Och han är ju också som många av de andra en gammal förare. Men den aktiva karriären var relativt kort och numera väldigt långt tillbaka i tiden. Det var 50-60-tal vi pratade om innan han på heltid gick över till att bli stallägare och entreprenör. Så att vad jag har förstått hans långa karriär så har han framförallt byggt sin förmögenhet utanför racingen. Och varit inblandad i enormt många olika verksamheter. Ofta med bilanknytning, allt från bilverkstäder till Chevrolet-återförsäljare. Till ett tag var han smart importör i USA. Alltså den som importerade smartbilar från Europa. Så att han har varit inblandad i väldigt många olika sorters verksamheter. Så att på något sätt det här att han nu går in och köper upp hela klassen och Indianapolis är ju på något sätt kronan på verket av en väldigt lång och mycket framgångsrik karriär som entreprenör framförallt. Mm. Dessutom så är han väl, rätta mig om jag har fel, men han är väl den, eller Penske är väl det enda teamet av nuvarande IndyCar-team som faktiskt har tävlat i Formel 1 på 70-talet. Hade ju de team mellan 74 och 76. Mm. Och det gick väl så där om man ska vara helt ärlig.
Vänta, vad sa du nu? Att är de det enda teamet som i IndyCar som har tävlat i Formel 1?
Ja, nuvarande team va?
Nej, stämmer inte.
helt fel. Nästan. Helt fel. Förra året hade det stämt.
Ja, McLaren.
Ja.
Ja.
Nåja, men det är en bra poäng. Ja. Penske fanns ju med på 70-talet, vann Österrikes Grand Prix 1976 med John Watson. I alla fall, tillbaka till IndyCar. Eller kanske ta en omväg till Australien också. Scott McLaughlin har vi avhandlat lite tidigare. Klar för Indianapolis Grand Prix.
Mm.
Kan bli mer.
Yes, de jobbar väl på att få ihop en lösning så att han ska få köra mer, va? Ja. Och det vore ju kul. Det
vore jättehäftigt.
För han har ju övertygat på dels på springtraining och alla tester runt där. Så att det är ju att det kan väl bli upp så mycket som 8 tävlingar i år, ryktas det om.
Det är 8 tävlingar som inte krockar med hans supercar-program i alla fall. Mm. Jag hoppas på att det blir alla, att de tar vara till alla de här tillfällena.
Som jag tror att de allra flesta redan har koll på, men vi kan ju nämna det ändå. Men det finns ju en naturlig koppling här. Han kör ju, hemma i Australien så kör han ju för Penskes team i Supercar.
Precis. Och sen har vi en riktig veteran. Du sa att Will Power har varit sammanvuxen med Penske. Men vad har vi då inte att säga om Helio Castroneves som har kört Penske-bilar sedan år 2000.
Just det.
Så 21 året som Helio Castroneves kommer köra en Penske IndyCar. I år blir det bara en enda tävling för Castroneves, Indianapolis 500. Han kommer återigen satsa på sin fjärde seger där, ska försöka tangera Foyt, Mears och Ansers rekord.
Mm.
Men Castroneves är också lite till åren. Precis som hans bästa kompis Tony Kanaan så har bäst före datumet nog passerats.
Ja, han fyllde faktiskt 45 i maj.
Menar du att man inte har passerat bäst före datumet till 45, eller?
Jag vet inte, jag fyllde snart 46. Så det är... Och jag har inte ens startat.
Jag har inte ens gjort en start
på Indy.
Men du har inte pikat ännu, GG.
Jag har pikat för länge sedan.
Nej, du har du inte, du har fortfarande framför dig.
Jag har mina bästa år framför mig.
Ja, klart.
Castroneves kör på heltid Penskes IMSA-stall, är sportvagnsprototyperna där.
Sen har vi Simon Pagenaud också.
Ja, den sista föraren att gå igenom. Han som vann Indy 500 förra året.
Ja, han rensade ju hela Month of May. Han var otroligt stark där. Och tog sen ytterligare en seger, var det Toronto?
Mm. För ett år sedan när man pratade om Pagenaud så var snacket mycket om hur länge kommer han sitta kvar hos Penske. För hans 2018 var svagt för hans måttmätt. Han vann mästerskapet 2016. Men 2019 var ju Pagenauds, förutom mästerskapsåret, det var nog hans starkaste år. Och han var väl den enda som var i närheten av Newgarden mot slutet av året. Mm. Eller dagsform. Så jag tror nog att Pagenaud, hans plats hos Penske är nog ganska säker, skulle jag säga.
Och han är ju faktiskt bara 35. Så att teoretiskt har han ju väldigt många år kvar att köra. Om han liksom håller sig på den här ganska höga nivån. Så att det är ju rätt snygg och lite förvånansvärd omvändning från att vara uträknad till att plötsligt känns det som att han har ju en framtid för sig. Kan det bli fler mästerskap?
Han har en väldigt gullig hund också. Han heter Norman Pagenaud. Finns på Instagram att följa.
Norman Pagenaud.
Ja, Ronny, har du fått din biljett till Indianapolis 500 än? För att den hunden ska vara med på biljetten. För det är alltid ett porträtt på förra årets segrare på Indy 500-biljetterna. Mm. Och då var det en social mediekampanj som fick Indianapolis att bestämma att Norman Pagenaud skulle vara med på Indy 500-biljetten till i år.
Jag har faktiskt inte sett den nu, men jag har hört samma sak. Så att det ser jag fram emot.
Kul!
Det konkluderar ju faktiskt samtliga 35 förare i årets IndyCar-säsong.
Mm.
Det var väl roligt?
Ja, då finns ju faktiskt flera luckor över.
Ja, just det.
Vem vinner mästerskapet då?
Jag skulle precis fråga det. Ska vi våga oss på ett varsitt tips?
Jag tycker vi gör det nu och sen kanske vi kan göra det efter St. Pete också. Och sen måste vi...
Ska du ångra det efter St. Pete?
Ja, det är fortfarande lite tester kvar innan säsongen drar igång. Så det är lite tidigt att göra det än, men visst, jag är på.
Mm. Ja, okej. Okay. Jag kan börja då. Och då säger jag... Alexander Rossi, säger jag.
Mm.
Varför? Jo, för det han har varit... Han har varit på gång i några år nu och han har vunnit Indy 500. Han gick ju in med hög svansföring inför förra säsongen och det blev inte riktigt resultaten, inte riktigt hans väg. Men jag tror att det är Andretti's tur i år och då tror jag att det är Rossis tur.
Gege, vad säger du?
Alltså, jag hade också tänkt att säga Alexander Rossi och jag hade tänkt att säga exakt av samma anledning som Roddy, så luften har gått ur mig. Jag ligger här och ja... Det vore ju kul att komma på och säga någonting annat. Så jag får nästan ändra mig. Jag tror Scott Dixon, säger jag i sådana fall. Jag tror lite sådär gammal är äldst. Och han är ju alltid med där. Han är så gott som alltid stark. Och det gick så där förra säsongen. Jag tror att han är revanschsugen. Och Scott har ju en enormt hög lägsta nivå och det tror jag han kommer vinna på i år. Men som sagt, egentligen hade jag velat säga Alex Rossi också. Så jag halvgarderar kan man säga.
Men jag kan ju gå tillbaka, jag ångrar mig. Vill ha Rossi i så fall.
Ja, men nu har jag redan talat mig varm för Scott.
Mm.
Så ingen av er satsar på någon av svenskarna alltså?
Ja, du.
Ja, och... Jag... Det är rätt tråkigt att se någon av Penske-förarna, även om det är ganska realistiskt. Men jag tror att Marcus Ericsson kommer köra bättre än någonsin och han någonsin gjort. Han såg ut att ha så himla kul förra året och nu sitter han i likvärdigt material som Scott Dixon. Jag tror han kommer vinna lopp. Jag tror att han... Jag satsar på Marcus Ericsson.
Coolt. Jag hoppas du har rätt.
Det är gött att höra. Härligt. Ja, men jag tror ju faktiskt när vi ändå pratar om svenskarna så tror jag att Båda två har ju jättepotential att göra bra ifrån sig, och jag skulle inte förvåna mig om vi har båda två topp 7 när vi summerar 2020 sen. För båda har den högsta nivån, de sitter i ett bra team. Får de bara till, får Marcus till kvalen bara, och Felix bara egentligen hittar rätt på valen. Det är ju det de två behöver jobba på respektive egentligen. Så finns det ingenting som skulle tala emot det som du är inne på här.
Mm.
För 2 år sedan fanns det ju inte, och nu har vi 2 världsklassförare i ett av de bästa stallen. Så den här säsongen kommer vi minnas länge i Motorsport Sverige.
Det är en superhäftig utveckling.
Tack för idag, och tack till vår samarbetspartner Automotorsport också såklart.
Tack så jättemycket.
Tack själva.
Hej då! Hej.
I want to know where my easy rider gone.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.